Jag är övertygad om att Gud har ett så stort hjärta för alla människor som vandrar i Göteborg. Jag är så övertygad om att Gud så älskar människorna i vår stad. Även om människorna inte vill ha med honom att göra. Även om många inte bryr sig om Gud. Även om många hånar Gud. Så vill Gud ha med dessa människor att göra. Och de goda nyheterna, evangeliet, handlar om hur trots att människor inte vill ha med Gud att göra, trots att människor inte bryr sig om Gud, trots att människor har varit uppror mot Gud, så beskrivs det hur Fadern sänder sin son till denna världen. Att Gud på sitt eget initiativ väljer att leva det liv vi inte kunnat, dött den död vi inte kunnat, för att vi ska få förlåtelse, för att vi ska få gemenskap med Gud. Och hela den bibliska berättelsen handlar om hur Gud på så många olika sätt gör allt för att dra människor till honom. För att ta del av det han har, för att ta emot förlåtelse, ta emot frälsning som ska rädda dem ur döden en dag. Så i bibeltexter så hör vi om och om igen saker om Guds hjärta. Till exempel i första Timoteus brevet 2 står det: det är gott och rätt inför Gud vår frälsare, som vill att alla människor ska bli räddade och komma till insikt om sanning. I andra Petrusbrevet 3 står det så här: nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Och i Lukas evangeliet så berättar Jesus en liknelse där han jämför sig själv med en kvinna som har tappat bort en mynt. Och det beskrivs så här i Lukas 15: en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem. Tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och söker noga tills hon hittar det? Och när hon har hittat det samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: gläd er med mig, jag fann myntet som jag förlorade. På samma sätt, säger jag er, blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Varför tar jag upp dessa texter? Jo, dessa texter reflekterar Guds hjärta. En Gud som vill dra människor från mörker in till ljuset. Och min bön för denna dag är att denna längtan som Gud har, detta hjärta som Gud har, ska få bli vårt. Att det han kallar oss till är någonting som vi kan längta efter. Att det Gud gör i världen är någonting som är vackert, någonting vi vill ta del av och vara del i. Så den här serien vi är i pratar om evangelisation, mission, och för folk som har varit i kyrkan länge så är det, kan det vara lite så laddade ord, för det kan väcka skam, otillräcklighet, plikt, ångest. Och så sett så är det här ämne som ibland väcker lite jobbiga känslor. Men min bön är att vi ska få se det här på ett helt annat sätt. Och framför er finns det en otroligt operfekt person när det kommer till det här. Det är så många gånger där jag har känt mig otillräcklig, där jag borde ha sagt något, där jag inte har sagt någonting och så. Jag känner mig helt otillräcklig på många sätt. Men bönen är att Gud ska drabba mitt hjärta och ditt hjärta, där vi ska längta efter att se Guds rike spridas runt omkring oss. För texten vi hörde beskriver hur Jesus beskriver det som att Fadern har sänt sin son, och på samma sätt så sänder sonen Jesus oss ut i världen för att vara ljus. Och denna världen är så fylld med mörker och dåliga nyheter, Och tänk vilka goda nyheter vi faktiskt besitter. Tänk om Jesus har uppstått, som Jakob sa innan. Förändras inte absolut allting om det här är sant? Och därför så hoppas jag att Gud ska väcka någonting i oss som inte handlar om plikt eller skam eller otillräcklighet, men någon form av längtan. För när vi läser nyheterna så är det en del positiva saker. Man hör om unga människor som kommer till tro, och min bön då är att vi i Centro ska bli så glada för det här, men inte bara passiva observatörer, men att vi ivrigt vill delta i vad Gud gör nu. Och jag tror att det här med att berätta om Jesus för andra, det kanske kan jämföras med samma bud som kristna har att ge pengar till församling eller till olika saker. Att ge pengar gör det inte till en kristen. Liksom så här. Det som gör det till kristen har ingenting med om du ger tionde eller inte. På samma sätt, det gör det inte till en kristen, det är inte det som gör det till kristen att du går runt och evangeliserar. Men ju mer vi får se vad Jesus har gett oss, ju mer vi får se det vackra han är, så är det någonting i vårt hjärta som borde väcka en typ av längtan till att ge vidare. Så här skriver Paulus om givande rent ekonomiskt. Han skriver så här: var och en ska ge vad han har bestämt sig i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare. Lite så tänker jag med att dela tron. Var och en ska ge vad han har bestämt sig att ge vidare. Inte med olust eller tvång, men för att Gud älskar en glad givare. Men vad innebär det då att dela tron, att berätta om Jesus? Här tror jag att kyrkan tillsammans har det här uppdraget, och att det kan se ut väldigt olika. Det finns inte bara ett sätt. Så vissa, jag har vänner som till exempel kör gatuevangelisation. En gång i veckan går de ut och evangeliserar på gatan. En del av er känner, det där är inte för mig. Nej, kanske inte. Men ibland så kan kristna håna lite dem. De går ut på gatan och steker pannkakor, men folk kommer till tro. Det är helt underbart. Och ibland så är det inte så läskigt som man tror. Jag har själv varit med och stekt pannkakor. Hur i hela världen ska jag säga någonting? Så kommer folk och frågar mig saker. Liksom så, här. Så är det en lite lättare bro än vad man tror. Liksom så här. Det betyder inte att alla ska köra gatuevangelisation, men det är ett sätt. Jag såg häromdagen på Instagram hur ett gäng pensionärer valde att flytta in i ett äldreboende. För att tänka, nu evangeliserar vi äldreboendet. Det är ett sätt, så det kan du ha med dig också. Alltså det finns så många olika sätt. Men det som kanske ligger närmast till hands för många av oss är i de relationer vi redan har. Hur kan vi vara ett ljus där vi är? Alltså evangelisation behöver inte bygga på att vi går upp till främlingar, även om det är gott också. Vissa har en evangelistgåva. Det är bara vissa som har det här, att evangelisera är väldigt enkelt. Det var som när jag i förra veckan åkte i bil med några vänner och vi beställde cheeseburgare från drive-thru, och jag ska ta min cheeseburgare. Min vän börjar evangelisera till han som delar ut cheeseburgarna. Jag tänker, wow, det gör inte jag, men bless his heart. Liksom så här. Det var härligt. Men det betyder inte att det finns någonting vi kan göra. Och därmed, om det finns någonting i dig som längtar att dela sin tro, men även om du känner att det känns helt omöjligt, det känns helt stängt, men bara om det finns lite längtan som inte handlar om tvång eller skam, men det är bara någonting i dig som faktiskt ändå längtar efter detta, vill detta, då vill jag bara säga till dig, det är en fantastisk liten längtan, att du ska ta den till Herren och be: Herre, jag vill, jag är rädd, jag har ingen aning hur man gör, men fyll mig med din heliga ande. Och jag ber dig, Herre, att öppna dörrar, för jag är lite för rädd att öppna dörrar, men jag står till ditt förfogande. Den typ av bön tror jag är mäktig. I apostlagärningarna så utlovar Gud nämligen att när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Så om det finns en liten del av dig att jag vill, även om det här känns otroligt jobbigt, då ska jag försöka konkretisera detta. Jag ska nu ta några punkter som jag lånat från en amerikansk predikant som heter Tim Keller. Var inte oroliga när jag säger det 10 punkter. Det låter så bara nej. Vi har kommit till halva predikan om inte ens längre. Så ni behöver inte vara oroliga att nu börjar predikan 10 punkter. Inte alls. Och de här punkterna är inte regler. De är inte steg. Det här är förslag. Och jag kommer liksom bara lite beta av dem för att väcka tankar. Och så kommer jag vilja säga någonting om dem i sin helhet. Någon punkt kanske känns helt överkurs. Strunta i den då. Det är just en punkt som är väldigt, väldigt överkurs. Men jag vill ändå säga någonting om det. Så vi ska ta de här 10 punkterna. Så ska jag beta av dem steg för steg. Det första steget vi kan göra med människor i vår närhet är att låta människor veta att vi är troende. Det är lite svårt att dela evangeliet utan att avslöja det. Och jag förstår, det här kan vara ett jättestort steg. För folk har märkliga uppfattningar av kristna. Det känns ibland som amerikaner tänker om svenskar. Det går pingviner på gatan i Sverige, ofta amerikaners bild. Och så känns det som ibland när sekulära tänker om kristna. De är konstiga. Jag kan lova dig, du kommer kunna döda deras bild av vad en kristen är på 5 sekunder. Jag vet inte hur många gånger jag berättade jag kristen och de bara, va? Du verkar normal. Jag bara, men, och då är det människor jag har typ hängt med i 1 minut. Så jag undrar, vad tror de vad man gör? Jag vet inte. Men det första vi kan göra är bara på ett naturligt sätt, inte så här, by the way, jag är kristen, men mer, vad gjorde du helgen? Jag gick till kyrkan och så här. Det är ett bra första steg. Ett andra steg tror jag är kanske inte att börja offensivt, liksom så här. Det här behöver du veta om Jesus. Ibland kanske det är bra. Men om vi vill skapa relationer med dessa personer så vill vi veta någonting om dem. Och därför tror jag någonting som kan vara värdefullt i ett svenskt sekulärt samhälle är att faktiskt ställa frågor till dem. Vad tror du om på? Finns det något liv efter döden? Vad tänker du kring kaoset i världen? Och se till att bli en bra lyssnare. Ett stort misstag kristna gör är att vi är för ivriga att berätta vad vi tycker. Så vi lyssnar inte. Och det känner folk av. Och därför, lyssna på dem. Inte bara för att jag säger det. Men det skapar relationer. Ta på allvar vad de säger. Och om vi är intresserade av dem så kommer det öka oddsen att de är intresserade av oss. Steg 3. Lyssna på era vänners problem. Vad händer i livet? Alla är med om svåra saker, tuffa saker. Lyssna, var en vän. Och här kan du faktiskt erbjuda en bön. Det känns kanske jätteläskigt, men jag kan nästan lova dig att 9 av 10 kommer alla bara säga oj, tack. Liksom så här. Folk är betydligt mer tacksamma. Så. Ja, men det vore jättefint om du gjorde det. Det kan vara bön på distans, så att säga, be för dig hemma, eller be för personen på plats om det är beroende på relationen och vad som känns okej. Men det steget kan betyda mycket. Det betyder att du bryr dig om den här personen så du vill ta den här personen inför Gud och det respekterar folk. Och så kanske de märker förändringar för Gud finns på riktigt. Sen, dela dina utmaningar, saker som har svårt i ditt liv, men också förtydliga för dem hur din tro har varit till hjälp. Hur du upplevt att Gud var med. Gud agerade. Och att det är så centralt för vem du är. Leder till steg 5. Det här är inget nödvändigt. Ibland kan man ge en bok som man tycker som väcker såna här frågor. Och säga att den här boken tycker jag var väldigt intressant. Det var kul att höra vad du tycker. Jag känner vissa som har bytt böcker med varandra. Typ, du läser den här sekulära boken, jag läser den här kristna boken. Så väcker det ett samtal. Idag kanske en bok är lite överkurs, kanske en podcast. Kanske YouTube-klipp, så det behöver inte vara sånt. Liksom, det kanske känns som en stor investering för folk att läsa en hel bok Men det är en tänkbar tanke. Vi går till steg 6. Här kan vi dela vår berättelse, vårt liv, kanske vårt vittnesbörd. Vår story. Hur blev vi den personen vi är idag? Vad är vår resa? Och hur har Gud präglat den resan? Så de förstår, för oss är det här en naturlig del av vår berättelse. För vi tror att Gud är på riktigt. För ibland tror jag att folk inte tror att vi tror att Gud är verkligen på riktigt. Det är som att vi är med en klubb, för det är kul att vara med i klubbar eller något så här. Men det här är en verklighet. Nu kommer det den största punkten som är verkligen så här överkurs. Det här behöver ni inte känna liksom stor press. Men ibland har folk invändningar till kristen tro. Och då är det superlugnt att säga, jag har ingen aning. Det var en bra fråga. Superbra. Men om det är ibland en fråga som man märker, det här är viktigt för den här personen. Då kanske man kan säga, det var en bra fråga. Jag kan kolla med några jag känner. De kanske har någon tanke, för kristna har tänkt på de här frågorna i 2000 år. Det här är oftast inga frågor, nya frågor. Så kan jag återkomma. Det här tror jag är en bra tanke om det är verkligen en viktig fråga. Om det här känns som överkurs, släpp den. Men det kan vara någonting gott i att liksom investera tid och ta deras frågor på allvar och känna att du också vill liksom ta den frågan på allvar. Kanske sätta dig in i den eller något. Punkt 8. Bjud in personer till något event i kyrkan. Ibland så tänker jag när vi i kyrkan säger bjud in era vänner att det här är första steget. Och då känns det helt omöjligt. Typ, du har aldrig berättat det, du är troende och sen säger kom med på söndag. Då tycker jag att gått igenom de första punkterna och känt av är det här en person som ens är lite intresserad. Är ett första steg kanske innan vi gör detta. Men när vi märker att folk är intresserade, det kan vara en konsert, det kan vara någonting, bara bjud in dem så ser vi vad som händer. Om personen visar ett stort intresse, wow, det här är så intressant med tro, då tror jag det finns två alternativ man kan göra. Ena stunden är liksom, ah, men vad kul att du är intresserad. Det hade varit kul att läsa något kapitel i Bibeln ihop. Och bara se, prata om det. Vad tänker du på när Jesus gör det här? Vi läser ett kapitel i Johannes evangeliet på kaffepausen. Det kanske är överdrivet. Men ni förstår vad jag menar. Och så kan man liksom samtala kring Bibeln med personen. Och sista punkten som vi vill slå ett slag för i denna kyrkan, som vi verkligen tror, är att ta med dem på en alfakurs. Så vi i den här församlingen har regelbundet alfakurser som är fantastiska kurser som är för både troende och icke-troende. Där man får mötas, dricka lite kaffe och samtala om de stora frågorna. Så om man märker det här, personer som är lite nyfikna kring vad du gör på söndagar. Det bästa du kan göra är då kanske säga, du, ett roligt ställe att samtala det här, dessa frågor om er, är något som kallas alfa. Där lite olika människor, lite troende, lite icke-troende kommer och samtalar om de stora frågorna. Det här var så kul om du ville följa med mig. En sån inbjudan tror jag kan betyda väldigt mycket. Så, som sagt, det här är 10 punkter som är bara tankar. Konkreta tankar som du kan göra vad du vill med nu. Det är kanske någon punkt som lite slår dig. Liksom så här, ah, men det där kanske inte är omöjligt trots allt. Då är min inbjudan till dig. Verkligen ta det med Herren och säga, Herre, det är någonting som är intressant i det. Det kittlar lite på ett spännande sätt kanske. Ta det med Herren. Be om kraft. Och så gör det inget om folk ibland säger, nej, inte intresserad nu. Det gör inget. Kanske intresserar om ett år, 5 år kanske. Och så. Men det här är ett sätt att ha liksom, leva i det här spåret av att bjuda in folk till det Gud bjuder in oss till. Och om det är så vill vi också att det kanske finns människor i din närhet, det kanske är folk du jobbar med, det kanske är barn som du har, det kanske är syskon, kusiner, arbetskollegor. Be för dem. Be för dem. För vi är övertygade i den här kyrkan att det finns kraft i bön. Och det kanske är så att du vill också några av oss är med och ber. Prata med oss. Vi ber gärna för dina vänner. Det kanske är så att det är någonting som sker på arbetsplatsen. Om det passar så kan vi följa med ibland några av oss och bara be på den platsen. Och be, Herre, vi ber att du ska gripa in, att ditt ljus ska få prägla denna platsen. För jag är så övertygad om att det händer saker i Sverige idag. Och det finns en möjlighet att få vara del av detta och ge vidare av vad Jesus har gett oss. Men låt oss göra det med Gud. Vi gör inte det här själva, vi gör inte det här med egen kraft. Och jag vill bara uppmuntra dig att vara lite frimodig med själva evangeliet. Det finns en kraft att bara berätta när de undrar, vad är det Bibeln handlar om? Jesus dog för dig. Han dog för dig, för han älskar dig. Han dog för dina synder. Han besegrade döden och det gjorde han för dig. Och det finns en kraft i evangeliet som påverkar människor och att vi kan lita på den här kraften. Så därför vill jag nu bara avsluta genom att bara be den helige ande ska få verka i våra hjärtan. Kanske är det särskilda personer vi tänker på. Att vi kan lägga de här personerna inför Herren och be Herren att öppna dörrar i deras liv och hjälpa oss att öppna dörrar. Så jag börjar en stund i tystnad där vi kanske kan fundera på några specifika personer. Herre, hos ingen annan finns frälsning. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta, Herre. Vilken gåva du har gett oss, Herre. Och Herre, du ser mig och mina vänner, mina syskon i Herren. Herre, det här med att dela, berätta om dig kan kännas så omöjligt, Herre. Och du ser där det här ämnet kan väcka skam, prestation. Herre, låt det där bara få rinna av oss nu, Herre. Och så ber vi, Herre, att det hjärtat som finns i dig ska få prägla våra hjärtan. Att vi får en hälsosam nöd för människor. Att det är så mycket hopplöshet i denna världen, men vi kan få ge vidare det hopp som finns i dig, Herre. Det är inget speciellt med oss som budbärare, men det är så mycket som är speciellt med dig, Herre. Och att vi ska få bli djärva i att det finns kraft i ditt budskap, så vi behöver inte frukta, Herre. Så Herre, du ser personerna vi kanske ber för, Herre, vi ber att din heliga ande ska få öppna dörrar, kanske sända in andra personer om det inte är vi som ska tala in sanningar eller om det är vi, Herre. Men vi ber, Herre, det här är hopplöst om det är utan dig, Herre, helt hopplöst. Men tack Jesus, Herre, att du har utlovat din heliga ande som kraft och hopp och glädje. Låt evangelisation och mission bli ett glädjeämne för oss som församling. Som är något som är del av vår DNA för det uppdrag du har gett oss. Vi tackar dig, Herre. Helige, helige, Herre. I Jesu namn. Amen, amen, amen.
Vi ska nu fira nattvarden tillsammans, Herrens måltid. Och nattvarden är ju en förkunnelse av det Jesus Kristus har gjort för oss. Om hans död, Jesu död och uppståndelse. Hur vi genom tron får del av syndernas förlåtelse och det eviga livet. Vi tar en kort stund bara stillhet, pröva våra hjärtan. Finns det någonting som skaver här inne? Det som Bibeln kallar för synd. Så kan du få bekänna det inför Jesus. Och när du bara nämner det i stillhet eller tänker på det inför Jesus Kristus, så går det som en renande kraft igenom hela dig och förlåter dig och sätter dig fri från skuld och synd. Till dig som har bett om syndernas förlåtelse har jag glädjen att på Jesu Kristi uppdrag förklara dina synder dig fullkomligt förlåtna i Gud Fadern, Sonens och den helige Andes namn. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som är utgiven för er, gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han en bägare, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Detta är mitt blod, det nya förbundet, som är utgjutet för er till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Så ofta ni äter av detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Detta är trons verklighet. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Bägaren som vi välsignar ger oss gemenskap med Kristi blod. Brödet som vi bryter ger oss delaktighet med Kristi kropp. Så är vi, fast än många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Vi får köpa ett större fat. Se Guds lamm som tar bort världens synder. Allt står färdigt och Jesus Kristus välkomnar dig att äta och dricka vid sitt bord. Och vinet är alkoholfritt. Får jag be någon hämta ett glutenfritt bröd också? Gör det!
Kolla.